Välkomna till del två då av vårt avsnitt om Brasilien och The Caribbean North.
Välkomna.
I den här delen så ska vi väl gå vidare från befolkningen och prata om resurser bland annat.
Mm. Och lite den ekonomiska situationen i de här länderna.
Se om det är något värt att prata om.
Ja, det får vi se. Lyssna på, hoppas det.
Det är ju i alla fall, om vi ska börja i den änden, ganska resurstätt skulle jag säga.
Ja, men det är ju.
Vi har ju varit inne lite redan på plantager och så här, det koloniala arvet.
Mm.
Och det är ju en ganska stor och viktig resurs även idag.
Det odlas saker.
Mm, och ganska mycket saker. Bland annat så kan ju sojabönor och kaffe nämnas i Brasiliens fall.
Mm, ja, och Colombia och
ja, just
Venezuela
det.
Antar jag. Kaffe behöver ju ändå en viss miljö.
Mm.
Jag tänker att det ska vara hög höjd men ändå relativt tropiskt.
Mm. Och Brasilien är väl fortfarande, tror jag, en av världens största kaffetillverkare.
Okej. Okay.
Så det är en ganska stor grej. Sen så det finns andra grödor värda att nämna. Som bland annat demarara socker.
Okej.
Okay. Socker, rörsocker.
Mm. Var det det de mycket började med på de här plantagerna?
Mm. Det är fortfarande stort i bland annat Guyana då.
Mm.
Det finns en flod som heter demarara floden.
Okej. Okay. Ja, det är ju typiska så här exportvaror.
Ja.
Cash crops.
Det är ju sånt som även idag i livsmedelsbranschen faller under kolonialvaror.
Mm. Är det därför det heter så?
Ja.
Jag har bara tyckt att det där är konstigt att det heter så.
Man plockar kolonial.
Ja, där borde man kanske greppat för länge sedan, men
alltså jag antar, det är den kopplingen jag har dragit i alla fall.
Okej. Okay.
Mm. Alltså det är ju egentligen, det faller ju under alla i princip torrvaror faller under kolonialvaror.
Ja, jo, precis.
Men jag antar att det är därifrån det kommer.
Ja, intressant. Dagens nedtrillande polett.
Ja, man hörde nästan hur den föll faktiskt.
Ja, man gjorde det, den klirrade.
Ja. Alltså det är ju en ganska stor del fortfarande. Djurhållning är också stort i bland annat och Brasilien.
Ja.
Där man har sina naturbetande kreatur.
Mm. De har ju en ganska stor zon av egentligen savann.
Mm.
Mellan då regnskogen och kusten.
Ja.
Som är väl lämpad för bete.
Mm. Men det finns även annat som kan vara värt att nämna. Bland annat guld.
Ja.
Det är fint.
Det är ju en typisk resurs.
Det är ja, definitivt.
Ja. Inte för att den är bra till så mycket, men
nej.
Den är dyr.
Ja, det är fint. Det är fortfarande en av franska Guyanas största exportinkomster. Surinam har en annan resurs som heter bauxit.
Okej.
Okay. Som är en jord- eller bergart som man kan utvinna bland annat aluminium ur.
Mm.
Som det är det som man brukar säga att Surinam utvecklades lite snabbare än Guyana. Och då var bauxit en ganska viktig faktor.
Okej. Okay. Ja. Sen har vi ju det svarta guldet också.
Just det. Som det hittas mer av.
Ja, det verkar ju hittats ganska nyligen på ganska många platser.
Mm.
Egentligen alla de här länderna har någon oljefyndigheter i någon grad.
Ja, och det har faktiskt varit lite så här maritima disputer mellan vissa länder.
Okej. Okay.
För att det har hittats oljerikedomar. Framförallt då mellan Surinam och Guyana.
Mm.
Som de båda ville ha den delen av gränsen.
Ja, ganska mycket är ju just där vid kusten egentligen där Venezuela och Colombia möts också. Jag vet inte hur mycket det har varit en dispyt eftersom det kanske ändå är inlandet, så det är,
ja, jag har inte läst
det liksom etablerat, men det finns i alla fall fyndigheter där kring, och hela oljesituationen har skapat problem för Venezuela, inte just i form av dispyter kanske, mer internt.
Okay.
Men det blir nog lite mer i nästa del.
Ja. Även Brasilien har ju också oljefyndigheter.
Jo.
De har ju det här statliga Petrobras som var i nyheterna för några år sedan. Så det finns egentligen längs hela kusten.
Mm.
Och olja har, om vi utgår ifrån att Suriname utvecklades lite snabbare på grund av bauxiten.
Mm.
Alltså jämfört med Guyana. Så har ju Guyana definitivt kommit i kapp i och med oljefyndigheterna.
Mm.
Senast förra året, så när alla andra ekonomier i princip inte gick så bra, så ökade Guyana, jag vet inte om det är GDP kanske, det ökade med 53%.
Okej.
Så det är liksom, ja, det har sina ekonomiska fördelar att hitta mycket olja helt enkelt.
Ja, det har ju liksom transformerat ekonomierna på bland annat några ställen i den här regionen, men förstås andra delar av världen också.
Ja. Så pratar vi om Amazonas också.
Ja.
Vatten är väl ingen bristvara direkt?
Nej, det är det ju inte.
Jag vet inte hur mycket vattenkraft det finns i och för sig.
Brasilien har en ganska stor del. Det ska vara, alltså, energi från förnybara källor. Det ska vara 40% då från 2014.
Just det. Det.
Och det måste ju vara till ett stor del vattenkraft.
Antagligen.
Även om de inte har någon brist på sol.
Nej.
Heller.
Men det är väl kanske en sån grej som kommer mer och mer då.
Mm. Man skulle väl kunna säga att de har lite förutsättningar att bli en lite ledande grön ekonomi. Vi pratar Brasilien då.
Ja. Absolut.
Men det är inte riktigt kanske det man brukar höra om när man tänker liksom Brasilien och miljöfrågor.
Nej, det har väl förändrats en del. Framförallt kanske sedan 2019 då.
Mm.
När de fick en ny president.
Ja, eller det har tagit ny sving åt fel håll egentligen.
Ja. Så det är då Bolsonaro, den sittande presidenten, som inte jättemycket. Han gillar ekonomisk tillväxt mer än
tillväxt av skog
till exempel. Till exempel. Innan, jag tror att det var 2008 som den brasilianska regeringen bestämde att avskogningen skulle minska till ganska hög grad.
Ja, den skulle då vara minska med 80% till 2020 för att sen upphöra.
Precis.
2030 tror jag.
Just det. Men de senaste siffrorna är ju att, ja, jag tror att det var ju 2020 som det var, avskogningen har inte skett på en så hög grad på 12 år.
Nej, precis. Det försvann. Alltså den var mellan 95 och 2005 försvann en area på 20 000 kvadratkilometer varje år. Sen minskade det en del, alltså då efter där 2008, så det gick ner några år. De var väl ganska bra linje med målet, liksom någorlunda i alla fall. Mm. Men sen började det vända upp igen, även innan Bolsonaro, ska jag säga.
Okay. Mm.
Men sen har det blivit rekord. Framförallt då förra året, och det ska även ha påverkats av pandemin. Jag fattar, alltså mer illegal aktivitet, min färre kontroller. Så 2020 då försvann 10 000 kvadratkilometer. Så visst, det är mindre än 90-talet, men det är högsta sedan 2008.
Ja. Så det blir jag menar, regnskogen är ju såklart en stor resurs för alla de här länderna som finns i den här regionen.
Ja, ja, dels är det ju liksom en resurs för världen.
Ja.
Så det kan ju diskuteras hur mycket ja, hur rimligt det är att en president får bestämma
för
den som är en av världens viktigaste kolsänkor och sådär.
Mm. För om man kollar på de lite mindre, ganska mycket mindre länderna då, Suriname och Guyana igen.
Mm.
De har ju det som kallas för carbon positive economies.
Okay.
Så ja, att de tar upp mer koldioxid än de släpper ut.
Mm.
Generellt över hela liksom ekonomin.
Ja, det är ju fascinerande.
Och det är ju då delvis kopplat till mängden regnskog som finns. Men också tyvärr utvecklingsgraden i länderna.
Mm.
Så det låter väldigt så här fint så att man är kolpositiv.
Ja.
Och att man tar upp mer. Men det kommer ju från en faktor som kanske inte är superpositiv för de som bor där.
Nej, och samtidigt som då avverkningen i Brasilien kommer från en faktor som kan vara efterfrågad av de som bor där.
Det är sant.
Det vet jag inte riktigt. Det finns säkert jättemycket motstånd.
Antagligen.
Mot det. Men samtidigt så är det ju en motor för deras ekonomi.
Ja, och mycket röjs ju även för bara att anordna nytt jordbruk och nya bosättningar också.
Precis, det var framförallt så det började. Mm. Att det var småskaliga liksom, nya landägare som då fick mark av, det var av kolonialmakten eller då efter det av Brasiliens styre.
Mm.
För att göra en liten farm. Men grejen där är att det här landet blev ganska oproduktivt ganska snabbt. Så då fick de liksom lämna det, göra om det till betesmark och kanske sälja till någon boskapsfarmare, flytta vidare, röja bort ny skog, göra en ny farm och sådär. Så att det skedde rätt mycket avskogning redan, liksom, redan där, och sen nu så är det ju storskalig produktion av ja, men sojabönor, kött.
Mm.
Det är väl den största grejen.
Ja.
Alltså att det görs om till betesmark för köttproduktionen. Och Brasilien ska alltså vara världens största exportör av både kött och sojabönor, har jag läst.
Ja.
Och då är väl sojabönorna i sig också ganska, till ganska stor del foder.
Precis. Men ja, alltså det pumpas ju ändå in en del, eller ganska mycket pengar, i alla fall i de här mindre ekonomierna, för att skogen ska skyddas.
Mm.
Och det finns också ett ökande motstånd mot avskogning, bland annat då från ursprungsbefolkning. Vilket kanske är ganska förståeligt eftersom det är deras hem man pratar om.
Ja, det är väl fortfarande lite så att det är ändå en större andel liksom ursprungsbefolkning i inlandet jämfört med då kustsamhällena. Liksom.
Mm.
Att det ändå finns en sån fördelning.
Ja. Så där återigen i Suriname så är det liksom, det är två stycken ursprungsbyar, stammar, som har gått ihop och med stöd av då WWF, Guyana och Conservation International har satt en gräns för ett skyddat område som täcker i princip halva landet.
Okej.
Okay. Så det finns, ja, men det finns ändå positiva sidor av hur regnskogen behandlas.
Jo, absolut. Nu är det ett ganska litet land då.
Så är det.
Så det handlar ju väldigt mycket om Brasilien just för att de har så stor yta. Och det är ju, ja, det har väl lyfts från ganska många håll att så länge Bolsonaro sitter där så ser det inte så bra ut.
Men senast i april så sa han ju att Brasilien skulle bli klimatneutralt.
Jaså? Har han sagt det?
Ja, det är inte jättemånga som tror på honom.
Nej.
Men alltså, jag tror att det var på en FN-möte eller något sådär.
Okej.
Okay. Så han förstår väl kanske det yttre trycket. Även om man kanske inte håller med om allting själv.
Nej, precis. Och det är väl, det styrs väl också av opinionen. Det lär ju göra det liksom.
Definitivt.
Han kanske inte har någonting personligt emot att skogen finns.
Nej, han kanske gillar skogen. Det kan man inte säga någonting om.
Nej, han kanske bara gillar pengar mer, men det gick att få både pengar och skog. Så.
Ja.
Men det man också kan säga om Brasilien då är att det har ju verkligen lyfts fram som ett land som har haft en stor tillväxt senaste decennierna.
Mm.
Och bland annat så har man pratat om BRIC. Säger man så?
The BRICS.
The BRICS.
Ja, man kan säga på lite olika sätt tror jag.
Ja, alltså BRIC som står för Brasilien, Ryssland, Indien och Kina.
Mm.
Som liksom fyra länder som alla har haft en lite samtida tillväxtökning och räknas då bli tillsammans, eller de är väl nästan det redan, bara med Kinas ekonomi liksom,
ja,
tillsammans då dominera världsmarknaden. Och de har även haft lite samarbete kring det här, som de länderna. Ibland i Sydafrika med också.
Mm.
Men Brasilien har också gjort en liten utveckling från att exportera matvaror och så. Liksom ganska basvaror till att bli mer då en exportör av färdiga produkter egentligen.
Ja.
Och förstås olja, men även saker som liksom flygplan, stål har gjort att det har pumpats in mer pengar.
Precis, det är väl ändå en sån faktor som ofta framhävs som en av de viktigaste för ekonomier. Att om man exporterar en resurs, en basvara, så måste man ändå importera den färdiga produkten.
Ja, precis.
Vilket gör att den typen av ekonomi är lite mer känslig.
Mm, och värde skapas någon annanstans då. Precis. Så måste man köpa. Ja, det är industrialisering helt enkelt. Så det är lite det som har hänt. Samtidigt som det har funnits en ökande efterfrågan på själva råvarorna också. Som sojabönor.
Ja.
Så just Brasilien har ju då verkligen växt fram till en gigant på världsmarknaden. Men det kan ju frågas hur mycket nytta det har gett till befolkningen.
Mm.
För det har ju pratats om både egentligen Brasilien och Sydamerika som helhet. En kontinent med ganska ojämn fördelning av resurser.
Ja. Det som framkommer ofta är ju att klyftorna mellan fattiga och rika i princip är störst i Sydamerika jämfört med hela världen. Liksom.
Mm.
Så en sån faktor som jag har hört är att bland annat oljepengarna som i många fall kommer till kuststäderna inte riktigt fördelas till resten av landet.
Nej.
Att det liksom hålls där det först kommer in i princip.
Det är väl liksom en sån grej som det är ganska få som behöver vara inblandade i det.
Mm.
Men det blir en jäkla massa pengar.
Exakt.
Till få händer liksom. Och det kan ju vara svårt politiskt att fördela det på något vettigt sätt.
Ja. Nej, det verkar ju ha gjorts försök i Brasilien. Men det finns väl fortfarande en del områden att arbeta vidare på.
Ja, det gör det ju definitivt. Sen finns det ju en resurs som vi inte har pratat om i den här delen. För att den är, det är en resurs men den tillför inte till den officiella ekonomin riktigt.
Nej, så är det ju. Det är väl en sån gröda som inte bidrar till tillväxt bland befolkningen så där supermycket.
Den bidrar mer till splittring av stater.
Ja.
Ja, men den kan vi prata om lite i nästa del.
Mm.
Hur den har påverkat politik och sådär, för det är det vi kommer komma in på i sista delen.
Ja, exakt. Men först.
Nästa.
Surahammar.
Va? Nästa.
Gula havet.
Nästa.
Tätnulli.
Vilse på världskartan.
Ja, är du redo att bli utfrågad?
Alltid.
Alltid. Det låter bra. Ja, ett slumpmässigt utvalt land alltså.
Mm, just det.
Och du ska lista ut vilket.
Ja, om du inte vill säga på direkten.
Nej.
Nej, okej.
Jag var på väg. Men jag gör inte det. Det blir roligare om jag inte gör det.
Nej.
Tror jag.
Ja, okej.
För alla utom dig.
Ja, eftersom jag alltid får noll poäng nu för tiden.
Mm, okej. För 5 poäng. Landet är sin världsdels näst minsta land, både till yta och befolkning. Det sägs ha varit obefolkat tills portugisiska sjöfarare kom dit på 1400-talet. Det portugisiska präglar fortfarande landet. Portugisiska är officiellt språk och landet var en av grundarna av samväldet av portugisiskspråkiga länder.
Ja, jag är ju ganska säker på att vi inte är på den kontinent vi har pratat om idag.
Du tror inte att det är Brasilien?
Jag tror inte att det är Brasilien. Men jag behöver nog fler ledtrådar för att kunna gå vidare.
Ja, 4 poäng. Landet formades för 30 miljoner år sedan av vulkanisk aktivitet. De vulkaniska jordarna tillsammans med närheten till ekvatorn gör landet lämpligt för odling av socker och cash crops som kaffe och kakao. Detta skapade en lukrativ plantageekonomi under kolonialismen. Det liknar ju lite av grejen när vi pratade om i den här delen.
Det låter ju som Karibien, men vulkan. Om det skulle vara det så måste jag pinpointa vilken ö.
Tänk lite på närheten till ekvatorn också.
Mm, sant. Ja, vi får gå vidare tror jag.
Vi går vidare. 3 poäng. Landet har 2 huvudöar. Det är alltså en önation. Den ena ön är namngiven efter dagen då öarna sägs ha upptäckts av portugiserna. Nämligen St. Thomas Day. Den andra öns namn refererar till prinsen av Portugal.
Ja, du. Jag skulle typ kunna gissa.
Mm.
Ska man våga på en 3-poängare? Kör lite gamble.
Har du en som passar in på den beskrivningen?
Typ. Jag tror... Okej, jag tror fan att jag kör.
Mm.
Bara
kör.
Bara gör det.
Mm.
Jag gissar på...
Där kommer gissning. Jag läser de sista också. 2 poäng. De 2 öarna symboliseras i flaggan med 2 svarta stjärnor. Förutom stjärnorna har flaggan samma 3 färger som många andra i sin världsdel. Grönt, rött och gult. Och 1 poäng. Drygt 700 kilometer västerut, mitt i Guineabukten, ligger en boj som markerar punkten där ekvatorn och nollmeridianen möts. Vilket gör detta land till ett av de bästa länderna att utgå ifrån om man skulle vilja besöka den. Niklas svarade.
São Tomé och... Principe.
Står du fast vid det?
Nej, jag blev inte mer säker.
Nej, det var rätt.
Nice.
Grattis, 3 poäng.
Du var inne på så här, St. Kitts och Nevis. Nej, men det är St. Thomas. Vilka finns det? Så kom det upp. Ja.
Ja, det är inte det lättaste landet att prata om överhuvudtaget.
Nej.
Man vet ingenting om det.
Nej.
Så.
När du beskrev flaggan så blev jag direkt osäker.
Jaså?
För att jag kommer inte ihåg. Jag vet ju. Man vet ju hur öflaggor brukar se ut. De brukar ju vara så här.
Ja, nej, den ser inte ut som en typisk öflagga, men den ser ut som många afrikanska flaggor.
Mm.
Så att den tillhör ju ändå det liksom.
Mm.
Så det var väl lite det som var tanken med den ledtråden, att placera kontinent liksom.
Men då har vi ju ändå fått den lilla infon att de ändå angav, eller de anlade plantage även.
Det är sant, även i Afrika till en viss del. Ja, det är så är det.
Det var mer än jag visste.
Ja, så då kanske vi har lärt oss någonting.
Ja, spännande.
Okej.
Vad var det, 3 poäng?
3 poäng.
De tar jag med mig med glädje.
Mm, kan du sova gott i natt.
Mm, faktiskt.
Ja, men då avslutar vi del 2, så hörs vi igen i sista delen.
Ja.
Vi pratar lite politik.
Ja.